Nej, här har absolut funnits en viss befolkning i Västsverige. Vi vet inte riktigt hur stor den har varit, men här har funnits en befolkningsgrupp som har hållit till hela tiden. Och jag tror att de inflytelser som har varit från Västeuropa, att vi ska i första hand tänka oss dem genom handel. Mm. Alltså olika former av kontakt grupper emellan, och där mycket av de kontakterna skapats just genom handel. Vi har haft ett behov av olika produkter utifrån Europa. Kanske koppar under den här övergångstiden till bronsålder. Mm. Och
smycken, bärnsten.
Smycken, ja, bärnsten från södra Östersjöområdet. Och i utbyte mot detta så har vi kanske då levererat härifrån djurhudar och andra produkter. Mm. Och sen ska vi inte glömma av heller att från och med den här tiden så kan vi räkna med en viss organiserad handel med flinta. Mm. Under den här tiden så står flinthantverket på sin allra högsta nivå. Och det är ett samhälle som producerar väldigt remarkabla föremål i form av dolkar. Och till de där behövs flinta av god kvalitet. Och det finns inte i det här området naturligt. Utan den produktionen av de här statusbemängda flintföremålen, i första hand då dolkarna, det har varit baserad på en organiserad import och handel med flinta av väldigt hög kvalitet från Danmark och Skåne.
Man funderar ju kring de här människorna som levde och bodde här. Och jag har ju fått lära mig, eller många har fått lära sig, att det här var primitiva varelser som levde under stenålder, både äldre och yngre stenålder och fram igenom. De har inte varit särskilt primitiva. De har haft gravskick som tyder på att de har funderingar kring ett liv efter detta. De har haft alla andra, många andra saker för sig som tyder på att det här är inte några vildar. Dessutom så undrar jag, valde de var de skulle slå sig ner därför att det var vackert? Därför att här är det. Här är väldigt vackert, mjukt, böljande, ett utpräglat vändigt landskap.
Ja, helt utan betydelse har det kanske inte varit. Det är klart att om du ska slå dig ner i ett område för att linära dig, så måste du nog tänka i första hand på hur lättdränerad och hur lättbrukad jorden är. Mm. Men vi vet ju naturligtvis hur i större eller mindre grad vi påverkas av skönheten i ett visst landskap. Och det naturligtvis har det spelat en stor roll för dessa människor också. Vi ska, precis som du säger, vi ska verkligen inte tala om några primitiva vildar här. Det är oerhört mycket mer som förenar oss och de här människorna än vad vi i förstone tänker oss faktiskt. Mm. En viss skillnad i kroppslängd och så har det varit, men i övrigt så var det människor med precis som du och jag. Mm. Det är ingen tvekan om det.
Vad kan vi lära oss av dem? De som byggde hälsistan här i Lindom.
Ja, där är ju min absoluta övertygelse att arkeologin har en väldigt viktig funktion på det viset att det finns åtskilligt som vi kan lära oss, bland annat om människan, människans förhållande till naturen, människans förhållande till den omgivande miljön. Det finns många olika samspel i det förhållandet. kunskap som är viktig och som vi borde ta vara på. Mm. Här pratas så hemskt mycket om hur viktigt det är med fibrer i kosten till exempel. Hade vi varit tillräckligt medvetna om stenåldersmänniskans kosthåll, mm, så hade det varit tämligen överflödigt att prata om hur nyttigt det är med fibrer i kosten. Mm.
Thomas Persson och Johan Wigfors besökte Dvärgahuset, en kvarleva från megalitkulturen. Och den 6 juli återkommer herrarna med ett reportage från vår bronsålder. Den 7 och 8 i denna månad gick Tjeckoslovakiens folk till valurnorna i det första helt fria valet sedan 1935. Det valet blev ett ödesval för den unga republiken. Och om livet och förhållandena i Tjeckoslovakien under mellankrigstiden berättar nu prefekten vid slaviska institutionen i Lund, professor Lubomir Djurovic. Hur var det gick till när den unga republiken tog sina första stapplande steg?
Det var en ganska komplicerad historia. Det var nämligen inte den delen av båda nationerna som levde kvar i landet som bestämde om det här. Det var den politiska emigrationen i Amerika, i USA. Där var det kanske 1 miljon tjecker och 500 000 slovaker eller sånt. Och i Amerika blev de politiskt medvetna och bildade de politiska organisationer. Och då var det när professor Masaryk emigrerade 1914, han med idén att gamla Österrike-Ungern duger inte för den nya världen som han såg i sina föreställningar. Han fick stöd utav dessa organisationer och där kom tjeckerna och slovakerna överens om att i den framtida republiken ska tjeckerna och slovakerna gå ihop. Det är den så kallade Cleveland-avtalet och sedan huvudsakligen Pittsburgh-avtalet. Och det var naturligtvis Wilsons ställningstagande var avgörande och sedan republiken proklamerades i Amerika och folket i hemlandet accepterade det här. Man bildade exilregering, sen konstituerade parlamentet och sedan 1920 blev det val, men Masaryk valdes redan utav det här provisoriska parlamentet och han omvaldes sedan en två gånger del.
Masaryk var inte slovak, om jag tar fel så rätta mig på den punkten.
Masaryk var tjeck, var en tjeck, ja.
Var det en anledning till att han blev så populär att han liksom spände över båda lägren i det här landet som väl ändå hade lite svårigheter att komma överens i början? Det var så väldigt skilda levnadsvillkor och traditioner.
Jag vet inte. Masaryks stora dragningskraft var hans filosofiska förflutna. Masaryk har skapat sig en goodwill, eller dels goodwill och dels stor hat hos tjecker. Alltså han understrev i sin politiska kamp från 90-talet den moraliska dimensionen utav det nationella. Och det här skapade honom i början fruktansvärt hat. Han gick mot antisemitismen, han gick mot en sån blind nationalism, tjeckisk nationalism. Men när han kom sedan som segrare som den som skapade staten, så gick det till en översvällande kärlek.
Han lyckades med andra ord överbrygga de etniska motsättningar som väl ändå fanns emellan Böhmen-Mähren å ena sidan och Slovakien å den andra.
Slovakien, det är en mera komplicerad historia. Man kan aldrig tala om Slovakien som helhet. I Slovakien finns en del av nationen som är traditionellt för samarbete med tjecker, och en del som är, om inte emot, så skeptisk. Det hänger samman med förhållande till husitismen och till den husitiska traditionen, när Masaryk underströk att den nya republiken anknyter till husitismen och huvudsakligen till brödraunitetens, så alltså, då protesterade Vatikan emot. 1925 var det en stor konflikt, och det här varade också hos de klerikala kretsar i Slovakien motstånd. Alltså här är egentligen kärnan till konflikten mellan slovaker och tjecker. Då började den här klyftan, som inte fanns i början, då började den växa och kulminerade sedan i de händelserna 38-39, när republiken desintegrerades delvis utav krafterna utifrån, respektive utav den allmänna inställningen till det nationella.
Så att den ekonomiska sidan av tillvaron, den var inte så betydelsefull när det gällde just hur man skulle kunna leva samman som ett folk.
Slovakien var före kriget den mera industrialiserade delen utav gamla Ungern, på samma sätt som Böhmen var den industrialiserade delen av gamla Österrike. När Böhmen och Slovakien hamnade i gemensam stat, då kom dessa två olika industristrukturer i konflikt. Industrin i Slovakien ägdes inte av slovaker till 90%. Det var ungrare eller ungerska judar och sånt som lämnade i princip Slovakien. Och då var det också en politisk inställning mot ägare av denna industri. Så att i början på 20-talet lades ned och en del utav industrin som politisk motdrag mot Slovakien. Slovakien upplevde en stor uppsving. Men på 30-talet kom nationalismen att spela en oerhörd roll i hela den här centraleuropeiska området.
Hur var det med den kulturella situationen i Tjeckoslovakien under mellankrigstiden?
1800-talet, med den här nationella pånyttfödelsen, började tjeckerna skapa igen sin nationsidentitet, och de lyckades ganska väl i andra hälften av 1800-talet, alltså egen universitet. Och då, när första republiken grundades, då gav all det här sina alster. 20-talet var för Prag verkligen en absolut topptid, som jag tror inte den har, en sån topptid har någonsin senare uppnåtts. Låt oss hoppas i framtiden. Det var alltså strukturalismen grundades i Prag. Det var ryska emigranter, och man samlade där i Prag alltså folk ifrån språkvetare, och då grundade man den så kallade Pragskolan, som var en syntes utav de Saussures lära och en språkvetenskaplig inriktning som har sina grunder i Ryssland, den ryska formella skolan. Och det var inspiration för både språkvetenskap och litteraturvetenskap och etnografi fram till 60-talet. Naturligtvis konsten, alltså den moderna konsten, blomstrade.
Vad innebar så småningom presidentskiftet för Tjeckoslovakiens del under den här mellankrigsperioden?
presidentskiftet var, det var 1935, den var ofrånkomlig. Benes hade var en nästan given efterföljare. Men naturligtvis, då hade Masaryk inte längre den aureol av den store och landsfader. Han var, han kunde inte påverka politiken likadant. Benes var på ett sätt given, men han hade inte den moraliska, auktoriteten. Han var en politisk pragmatiker. Han såg inte sakerna tillräckligt i stora sammanhang inom republiken. Han hade stora europeiska ambitioner, men i Slovakien var han mycket opopulär. Det var den centrala frågan som dök upp sedan. Han ville inte acceptera att Slovakien är en särskild nation. Alltså, landet ska regera centralt ifrån Prag. Ingen autonomi, ingen självständig bestämmande inom Slovakien.
Tror du att det hade blivit en annan utveckling om Masaryk hade suttit kvar? Eller hade ändå Tjeckoslovakien hamnat under Hitlers herravälde på tiden?
Naturligtvis Masaryk var mera, hade djupare kunskap, var mera personligt engagerad. Men det ska man säga också, korrigera det som jag sa det för, mera rättvist till Benes. Sakerna är inte, det går inte vid lange sikt, alltså i att på lång sikt att bara styra med en mans idéer. Ja, man kan demonstrera det här på den tyska minoritetens ställning. Det är mycket lärorikt. Alltså den tyska minoriteten som var ganska stor i första Tjeckoslovakien, i hela republiken var tyskarna omkring 25%. En gammal befolkning som vi sa hade sammanlevt med tjeckerna där och en mindre del också inom Slovakien. Dessa tyskar ville 1918-19 inte acceptera första republiken. Det var en sån total motstånd och det tog ett, kanske två år innan de accepterade fakta. Och sedan har de integrerat sig i Tjeckoslovakiens politiska liv. Det är ganska symptomatiskt hur det politiska spektrumet hos tyskarna motsvarade nästan exakt det procentuellt det politiska spektrumet hos de tyska eller tjeckoslovakiska politiska partierna, alltså allt från extrema vänstern till extrema högern. Men sedan kommer Hitler med folkisch princip. Då förändras i loppet av några få år hela den här genom åren skapade politiska skala. 1935 i det sista fria valet i Tjeckoslovakien försvann praktiskt taget de tyska politiska partierna. Andra än SDP, Sudetendeutsche Partei. Sudetendeutsche Partei blev det praktiskt det starkaste politiska partiet i Tjeckoslovakien. Alla tyskar gick med. De fick 44 mandat. Från de tjeckoslovakiska partierna fick bara det så kallade republikanska agrarpartiet fick 45% i både Böhmen-Mähren och Slovakien. Tyskarna har gått, gick med på Hitlers program och bestämde sig då att säga nej, vi är inte nöjda här. Liebe Führer, mach uns frei von der Tjeckoslovakien. Det visar att samlevnad i en sån nationellt komplicerad del av världen som Centraleuropa med arvet ifrån de multinationella stat, eftersom både Böhmens gränser bestämdes av Barbarossa 1212, och det här accepterades hela tiden fram till Hitler, och då säger Hitler nej, Barbarossas gränser är inte, alltså inte historisk rätt, det är folksrätt, och alltså alla tyskar ska vara i en gemensam stat, och då destabiliserar man hela dåtida ordning och skapar en oreda som vi fortfarande dras med.
Professor Lubomir Djurovic berättade om Tjeckoslovakien under mellankrigstiden. Han nämnde där husiternas betydelse för den inrikespolitiska utvecklingen. Och det anspelar på den tjeckiske reformatorn Jan Hus, som föddes, tror man, 1370. Denne Jan Hus var under en period rektor vid universitetet i Prag, och där kom han i kontakt med den engelske teologen Wycliffs kritik av kyrkoledningen. Det innebar att han så småningom, efter en mycket häftig kritik mot påvemakten, speciellt vad avsåg avlatshandeln, tvangs lämna sitt ämbete. Men 1414 så fick han möjlighet att försvara sina idéer på konciliet i Konstanz. Och trots ett löfte om frilejd så fängslades han och brändes levande som kättare 1415. Allt sedan dess så har Jan Hus stått som den främste företrädaren i kampen mot bland annat den tyske kejsaren för det böhmiska folket. Och hans stöd vållade svåra oroligheter som faktiskt övergick i mycket blodiga strider med kejsardömets företrädare. Husiterna splittrades så småningom i två olika partier. Dels de moderata som gärna ville återuppliva kontakterna med påvemakten, men som krävde gudstjänster på modersmålet och utdelande av nattvardens vin likaväl som bröd. Och dels en radikal falang som kallade påven antikrist och som krävde en socialreligiös revolution. Den senare, de fick stryka på foten med tiden, medan den moderata falangen lyckades upprätta en självständig nationalkyrka, som dock förbjöds vid den katolska reaktionens seger i Böhmen 1620. Men som vi hörde, Jan Hus ande svävar fortfarande över Tjeckoslovakien.
Den 8 juni 1995. Argentina och Falklandsöarna.
Argentina och Storbritannien fortsätter sin kamp om Falklandsöarna. 13 år efter Falklandskriget så gör den argentinska regeringen ett nytt försök att få Falklandsöarna på sin sida.
Konflikten om Falklandsöarna, eller Malvinerna som man säger i Argentina, är en konflikt mellan kulturell identitet och geografisk realitet. Öarna ligger inom vad som normalt borde vara Argentinas territorialvatten, på andra sidan jordklotet från England. Men befolkningen talar engelska och känner sig som britter. Och det försök att erövra öarna med vapenmakt som de argentinska militärerna gjorde 1982 slutade inte bara ett snöpligt nederlag, utan blev också en avgörande orsak till militärdiktaturens fall. Men i Argentina lever parollen Malvinerna tillhör Argentina kvar med full kraft. Och sedan en tid tillbaka har den argentinska regeringen elaborerat med tanken på att försöka köpa öbornas sympati med pengar. Argentinas utrikesminister Guido Di Tella, som just nu befinner sig i London för möte med den brittiska utrikesministern, har sagt att han betraktar ett belopp på 5,5 miljoner kronor för var och en av de 2000 öborna som rimligt. Den brittiska regeringens principiella hållning är att inte gå med på något som helst avtal över öbornas huvuden. Och enligt rapporter igår från Port Stanley, ögruppens huvudstad, så har man där sagt ett klart nej till förslaget. Argentina behandlar oss som prostituerade, ska en av det styrande rådets medlemmar ha sagt. Men förslaget om ekonomisk kompensation för att acceptera den geografiska närheten som viktigare än de kulturella banden och alltså gå med på att inordna sig i Argentina är inte ny. Under flera år har den argentinska regeringen drivit övertalningskampanjer uppfulla av opinionsundersökningar bland invånarna på Malvinerna. Och de resultat man kommit fram till är att attityden alls inte är så stenhårt brittiskt som det tidigare uttalandet kan ge intryck av. 5,5 miljoner kronor är ju inte fy skam. Och om det kan hjälpa till att undvika ett nytt krig, så varför inte? Vad som än händer på utrikesministermötet i London så är hur som helst säkerligen inte det sista ordet sagt om Malvinerna. Lars Palmgren, Mexico City.
...29 juni 2000. Falklandskriget. Efterspel.
Storbritanniens sänkning av det argentinska stridsfartyget Belgrano under Falklandskriget blir nu ett fall för internationell domstol. Anhöriga till de 323 sjömän som dog när fartyget sjönk tänker stämma Storbritannien för krigshandling. Advokaterna menar att attacken som skedde utanför själva krigszonen var ett brott mot krigslagarna och att det enda syftet var att motverka fredsförhandlingarna mellan Argentina och Storbritannien.